om kanon. Vi slutade sist med att tala om efter vilken princip som den hebreiska kanon är indelad i tre huvuddelar. Dels lagen, dels profeterna och dels skrifterna. Och vi sa att lagen står som del ett därför att lagen har nedtecknats och givit oss genom Herren tjänare Mose som hade talat med Gud ansikte mot ansikte. Och är själva grundvalen. Och så kommer då profeterna. Det är då skrifter som man menar vara författade av personer som innehar profetämbetet. Det vill säga att vistas bland folket och undervisa dem om vad som är Guds vilja. Utlägga och förklara lagen och förklara att det går den väg som håller sig till Guds ord, och det för olycka med sig om man överger Guds ord. De kommenterar också då vad som händer och visar att det stämmer vad Herren har sagt. Det ser man i de historiska böckerna där profeter skildrar skeendet utifrån den gudomliga sanningen som är uppenbarad i lagen. Och så slutligen den tredje delen som innehåller skrifter, heliga skrifter författade av andra män som Gud har använt sig av, inspirerat, men som inte har varit innehavare av profetämbetet, även om de är profetiska och talar inspirerat, så är de icke innehavare av profetämbetet. Vi kan ju tänka på två samtida, Hesekiel och Daniel, så förstår ni vad jag menar. Hesekiel hör till den andra delen, han är profet och han utövar också profetämbetet. Han listas bland sina landsmän och förmanar och tröstar och varnar, så som en profet ska göra. Medan Daniel, han har profetisk ande, men han har inte profetämbetet. Han vistas inte som en profet bland sina landsmän och utövar profetämbetet, utan han är en statsman som vid det babyloniska och sedan det persiska hovet uträttar det som Gud vill. Och där ska vi fortsätta. Hur är det då med Esras bok och Nehemjas bok? Varför står inte Esra och Nehemja i den andra delen? Esra och Nehemja skildrar ju också folkets historia, precis som samesböckerna och kungaböckerna. Men skillnaden är alltså den att författaren till Esra, Nehemja, är inte en profet, en som innehar profetämbetet, utan författaren är en skrivare respektive guvernör, inte profet. Och därför så ställer man då inte dessa böcker bland de andra historiska böckerna som har skrivits av män som innehade profetämbetet. Och samma sak gäller då krönikeböckerna. Där berättas ju också historien, och likheten är stor med samuelsböckerna och konungaböckerna. Men författaren är inte officiellt en profet. Samuelsböckerna och kungaböckerna var eller troddes vara profeters verk och klassas därför som profeternas böcker. Men krönikeböckerna anses allmänt härröra från samma person som författat Esras bok, inte från någon som officiellt innehade profetämbetet. Många har ju menat att den omständigheten att Daniel står i den tredje delen talar för att Daniel har kommit till sent, och att den andra delen var komplett och tillstängd vid den tidpunkt då Daniels boken kom till. Det är förklaringen till att Daniel inte hör till den andra delen. Daniel kallas ju också en profet i Nya testamentet, Matteus 24:15 och Markus 13:14. Han fick också profetiska uppenbarelser. Och hans bok innehåller anmärkningsvärda förutsägelser. Men han är ju inte en profet i den meningen att han utövar ett profetämbete. Man måste alltså skilja mellan vad som på latin kallas för donum profeticum. Det betyder ju den profetiska gåvan. Och munus profeticum, som betyder det profetiska ämbetet. Daniel hade den profetiska gåvan i en mycket extraordinär utsträckning. Men han innehade ett statsämbete, statstjänstemans höga ämbete, och inte det profetiska ämbetet. Därför klassificeras han inte som en profet likt hans samtida medfånge Hesekiel, som bodde bland de exilerade och arbetade med dem för deras andliga goda. Daniel hade ett annat ämbete. Han skulle tjäna sitt folk på ett annat sätt, genom sin höga politiska ställning vid Babels hov och sedan vid det persiska hovet. När Daniel kallas för profet i Nya testamentet, så är det alltså i samma mening som David kallas för en profet. David innehade ju inget profetämbete, men han kallas likväl för en profet i till exempel Apostlagärningarna 2:29-30. Därför att han genom Guds inspiration talade Guds ord i sina psalmer. Men han var ju, innehade ju konungens ämbete. Men vi har ett annat problem. I tredje delen återfinner vi klagovisorna. Hur ska vi förklara det? Vi tror att klagovisorna är författade av en som officiellt var profet, nämligen Jeremia. Och då borde ju, om det är riktigt som vi nu har sagt, klagovisorna stå i den andra delen och inte i den tredje. Då svarar vi att det finns goda skäl att tro att klagovisorna också ursprungligen stod i den andra delen. Alltså att den här samlingen av skrifter som vi kallar för Megillot rullar som brukas vid särskilda högtider, att den samlingen inte är en ursprunglig samling utan har kommit till stånd efterhand av liturgiska skäl. Vi får nämligen veta av Origenes och Hieronymus och några andra tidiga kyrkofäder att såväl Rut som klagovisorna ibland räknades som separata böcker, men ibland helt enkelt som appendices till andra böcker. Rut hör ihop med domarboken och klagovisorna till hör ihop med Jeremia. När Rut och klagovisorna räknades som separata böcker, då fick man lika många böcker som bokstäverna i det grekiska alfabetet, nämligen 24. När de inte räknades som separata utan som delar eller tillägg till domarboken respektive Jeremia, då blev antalet böcker i Gamla testamentet 22. Alltså precis så många böcker som det hebreiska alfabetet innehåller. 22 bokstäver. Det vet ni ju redan, men jag kan ju upprepa det, att det blir 22 om man alltså räknar samman klagovisorna med Jeremia och Rut med domarboken, och sedan räknar de 12 som en bok, de 12 små profeterna, och räknar Samuelsböckerna som en bok, kungaböckerna som en bok, krönikeböckerna som en bok och Esra med Nehemja som en bok. Och det är det ursprungliga. Det är ganska naturligt att anta att räkningen 22 heliga skrifter i kanon är den ursprungliga bland judarna. Och det är också forskarna ganska överens om. Och om det förhåller sig på det sättet, så har alltså klagovisorna ursprungligen stått i den andra delen, direkt efter Jeremia, precis som vi har det i den ordningsföljd som föreligger i våra biblar. Nu har man som invändning anfört att i Jonatan-targumen står inte Rut och klagovisorna bland profeterna. Det finns inte heller några spår i det palestinensiska eller babyloniska judarnas tradition att Rut hörde ihop med domarboken och klagovisorna med Jeremia. Enligt Baraita i Talmud kallas salmerna, Ordspråksboken och Job för de tre större ketuvim, och Höga visan, Predikaren och Klagovisorna för de tre mindre ketuvim. Här ska jag skjuta in en liten anmärkning om Talmud. Det har ni kanske redan lärt er, men för säkerhets skull så ger jag er här definitionen av några begrepp som vi möter nu och då. Vad menas nu med Talmud och vad menas med Baraita? Baraita, B-A-R-A-I-T-H-A. Baraita betyder utanför. Och denna term tillämpas på de delar av Talmud som inte fick ingå i Mishna. Så de delar av Talmud som kom utanför Mishna kallas för utanför, det vill säga kallas för Baraita. Varför är det då så viktigt med Baraita när det betyder utanför och de står utanför? Jo, de härrörde likväl från Tanaim. Det är tanaitiskt material. Tanaim betyder ordagrant upprepare. Det är termen på judiska rabbiner från tiden för Jerusalems förstöring under Titus år 70 efter Kristus till och med rabbi Juda den helige Hakadosh. Det var denne rabbi Juda Hakadosh, Juda den helige, som reducerade Mishna, och Mishna betyder ju upprepningen nämligen av den muntliga lagen som traditionen bevarat. Det var denne Juda den helige som reducerade upprepningen, reducerade Mishna vid slutet av det andra århundradet till de skrifter som Mishna nu omfattar. Och då kom alltså en hel del material från såna här rabbiner, såna här tanaim, att hamna utanför Mishna. Och det materialet kallas alltså för Baraita. Baraitas kallas kollektivt för Hosafta. Du rör till det ordentligt förut. Hosafta, eller Hosafta, det betyder tillägg. Alltså Mishna är inte hela Talmud, utan Talmud omfattar ju också annat material. Och bland annat då Baraitas, eller Hosafta. Så det är alltså Mishna plus sånt här som är utanför Hosafta eller Baraitas, det är tillsammans Talmud. Egentligen skulle vi rita det på tavlan så skulle ni se att det inte är så krångligt. Men sen så ska ju Talmuds material, alltså både Mishna och Baraita, det ska ju sen kommenteras, utläggas, interpreteras. Och då får vi ytterligare en samling skrifter, ett material som består av kommentarer till Talmuds text. Och det materialet kallas för Gemara, det vill säga supplement. Och det utgör alltså resten av den judiska traditionens skattkammare. Dessa kommentarer till Talmuds text, detta Gemara-material, det finns i två former. I den jerusalemitiska Talmud från omkring 425 efter Kristus och i den babyloniska Talmud från omkring 500 efter Kristus. Och de som har svarat för dessa utläggningar, Gemara, det är då rabbiner eller lärda efter den tid då Mishna-materialet var samlat för sig. Alltså efter cirka 200. Och de lärda, eller de rabbiner som har svarat för Gemara, de har man ett annat namn på än de rabbiner som har svarat för Mishna respektive Baraita, alltså, som var tidigare från Jerusalem förstöring fram till slutet av andra århundra. De här kallas för Amoraim. Så man skiljer alltså mellan Tanaim, tanaitiska rabbiner, och Amoraim, amoraitiska. Och Amoraim betyder ordagrant utläggare. Det där var en liten parentes om Talmud. Hoppas det blev riktigt rörigt. Det är så bra fråga på det där för skrivningen. Ja, vi ska se på några andra ställen som ger vittnesbörd om kanon. Och vem, om vi kan få fram något mer om vem är det som har ställt samman heliga skrifter och givit om den här indelningen i lagen, profeterna och skrifter. Ett ställe som man brukar hänvisa till är fjärde Esra 14, verserna 44-46. I detta ställe nämns 24 böcker. Och de finns i all judisk tradition såvida den inte är influerad av alexandrinska judar, judar nere i Egypten. Talet 22 finns inte i Talmud eller i någon midrash, alltså någon kommentar till någon kommentar. Ja, fjärde Esra ska vi komma tillbaka till. Det kallas ibland för andra Esra. Det beror lite grann på hur man räknar. Vissa latinska handskrifter brukar termen första Esra om Esran är hemliga. Och andra Esra om fjärde Esra kapitel 1 och 2. Och tredje Esra om tredje Esra. Och fjärde Esra om fjärde Esra kapitel 3-14 och femte Esra om fjärde Esra 15-16. I fjärde ettan finns det nämligen 16 kapitel. Och det är en blandning av material från skilda tider. Det finns också en annan indelning från latinskt material, där första Estra är lika med Estra och andra Estra är lika med Nehemja, och tredje Estra är tredje Estra och fjärde Estra är fjärde Estra. Och tredje Estra, som ibland kallas för första Estra, är lika med material från andra krönikeboken 35-36 plus Estra plus en liten del av Nehemja plus legendärt material om Zerubabel bland annat. Och vi ska titta på tredje Estras 9 kapitel någon gång, får ni se hur det är, vilket hopplock av material det är. Nå, nu var det frågan om fjärde Estra, som också kallas för andra Estra. Så hittar ni andra Estra, då är det samma sak som fjärde. Ibland. Nu säger en forskare som heter Fürst, J. Fürst, i sin bok Der Kanon des Alten Testaments nach den Überlieferungen in Talmud und Midrash från 1868, sidan 4, följande: vid sidan om denna indelning, alltså i 24 böcker, som blev sanktionerad i talmudisk judendom, brukades i Palestina och Alexandria en indelning i 22 böcker, en parallell till alfabetet 22 bokstäver. Och lite längre ner på samma sida: indelningen i 24 tycks ha uppstått i Babylonien, och som i alla judiska frågor blev det som var i bruk i de babyloniska skolorna det som slog igenom bland judarna. Det här tror vi är riktigt, alltså att ursprungligen så var det som Josefus också säger, man räknade med 22 böcker. Men senare i judisk tradition, och framförallt då bland judarna i Babylon, så kom man att räkna med 24 böcker, det vill säga man räknar ut för sig och klagovisorna för sig. Och det är den babyloniska judendomens syn och deras material som ju dominerar, som blir normgivande inom judendomen. Vi kan alltså tänka oss att under den talmudiska perioden så för man Rut från andra delen då, som en del av domarboken, till tredje delen, till hagiograferna, som är den tredje delen, de heliga skrifterna, eller skrifterna, kufobin. Och man gör det av liturgiska skäl. Rut blir festtexten på veckofesten eller pingsten. Och så samlar man för sig inom den tredje delen de skrifter som läses vid påsk, pingst, nionde av, lövhyttohögtiden och purim. Och då får ni de fem mögelåt, de fem festrullarna i sin ordning. Vid påsk, höga visan, vid pingst, Rut, nionde av, klagovisorna, lövhyttohögtiden, predikaren och purimfesten, Ester. Så har man sammanfört de fem festrullarna som mittenavdelningen i tredje delen. De lästes ju i dessa texter i synagoga. Vi kan alltså summera och säga att den här tredelningen av kanon i lagen, profeterna och skrifterna har inte sin grund i att först så har vi då som heliga skrifter bara lagen, och sedan så kommer som heliga skrifter bara profeterna, och de skrifter som finns i tredje delen existerar ännu inte eller har ännu inte fått kanonisk dignitet. Utan den här uppdelningen i dels profeterna och dels skrifterna har inte att göra med tillkomsttiden, utan har att göra med en bestämd indelningsprincip. Det finns alltså inga böcker i den tredje delen som egentligen borde ha tillhört den andra delen och som då måste antas ha placerats i den tredje delen av det skälet att den andra delen redan hade avslutats eller hade blivit komplett. Klassificeringen i tre delar, den är klar och den är konsekvent genomförd. Den tycks härröra från en enda man, en person som har sammanställt de kanoniska skrifterna, klassificerat det på det sättet. Ja, vem har då gjort det? Det är nästa stora rubrik. Av vem och när sammanställdes de kanoniska böckerna? Låt oss då först ha klart för oss att det är inte själva sammanställningen av böckerna som gör dem kanoniska. De är kanoniska i kraft av sitt ursprung. Lika mycket heliga och kanoniska om de läses och brukas separat som om de hålls samman i en enda samling och står i en bestämd ordningsföljd. Auktoriteten är alltså inte beroende av vilken plats de har i kanon. Är inte beroende av att man har dem inom samma pärmar. Om vi alltså skulle ge ut första Mosebok för sig och domarboken för sig, så är de för den skulle inte mindre kanoniska. Men för att gardera sig emot att de heliga skrifterna skulle gå förlorade och mot att icke inspirerade böcker upptogs som heliga, så var det av stor vikt att de heliga kanoniska skrifterna på ett synligt sätt skildes från alla andra i en samling. Att de sanktionerades genom ett allmänt accepterande vid en tid då deras anspråk kunde kontrolleras och att de sålunda för kommande tider noggrant kunde säkerställas som skrifter som tillkommit genom Guds inspiration och till gagn och nytta för Herrens folk i alla tider. Men när ställs de samman? Och av vem sker det? Ja, enligt den kände rabbinen under reformationstiden, Elia Levita som han kallas, så var denna sammanställning ett verk av Esra och den stora synagogan som bestod av 120 män och som sammankallades för att bistå Esra. Och denna uppfattning upprepades efter rabbi Elia av många lutherska och reformerta teologer. Det enda ställe i den tidiga judiska litteraturen som förbinder Esra och den stora synagogan på detta sätt med sammanställningen av kanon är följande från den talmudiska traktaten Baba Batra. Där står det så här: Mose skrev sin bok och avsnittet om Biliam och Job. Josua skrev sin bok och 8 verser i lagen. Måste syfta då på de 8 sista verserna, 5 Mosebok 34, 5-12, om Mose död. Samuel skrev sin bok och domarboken och Rut. David skrev psalmernas bok. Här har jag inte kunnat översätta riktigt, men i engelsk översättning står det at the hands of the ancients. Jag har inte riktigt klart för mig vad som menas. At the hands of the ancients. Adam den förste, Melkisedek, Abraham, Mose, Heman, Jödoton, Asaf och Koras 3 söner. Jeremia skrev sin bok och kungaboken och klagovisorna. Hiskia och hans män skrev Jesaja, Ordspråksboken, Höga visan och Predikaren. Den stora synagogans män skrev Hesekiel, De tolv, Daniel och Esters bok. Esra skrev sin bok och krönikebokens genealogier fram till hans egen tid. Slut på citatet från Baba Batra. Ja, vad ska vi säga om det där stället? Detta ensartade avsnitt har tolkats på olika sätt och värderats olika. Ordet skrev har uppfattats som liktydigt med komponerade, som en författare, eller skrev av vad som tidigare hade skrivits, eller nedtecknade vad som tidigare framförts muntligt, eller skrev in i kanon, införde i kanon. Man är alltså osäker på hur det ska tolkas. Den mest tillfredsställande förklaringen till detta avsnitt har kanske givits av G.A. Marx Dahlman i skriften Traditio Rabbinorum Veterima De Librorum Veteris Testamenti Ordine Atqui Origine från 1884, sidan 41 följande. Han finner i detta citat den uppfattningen bland judiska lärde som var vanlig från andra århundradet efter Kristus när det gällde gamla testamentets, gamla testamentliga böckers ursprung. En uppfattning som han menar vara endast gissningar och av inget som helst värde. Enligt det här citatet är ju Jeremia den enda av de senare profeterna som har skrivit någonting. Och varför just Jeremia och bara han? Jo, förmodligen därför att i Jeremias bok sägs det upprepade gånger att Jeremia skrev ner sina profetior under gudomlig ledning. Jeremia 30, vers 2, 36, vers 2, 4, 28, 32 och i kapitel 45, vers 1. Och eftersom inget liknande sägs om de andra profeterna så tillskrivs Jesajas bok Hiskias män, som ju var samtida med Jesaja, detsamma som nämns i Ordspråksboken 25:1 och som sägs ha fullbordat Ordspråksboken, till vilken sedan här då Höga visan och Predikaren tillfogas. Och på liknande vis tillskrivs Hesekiel, De tolv och Daniel jämte Ester, den stora synagogans män på 400-talet. Tanken är förmodligen den att dessa böcker bevarades muntligt till dess att de nedtecknades under ledning av dessa båda grupper och på deras auktoritet. Alltså till dess att de nedtecknades på 700-talet av Hiskias män och några andra böcker här på 400-talet av den stora synagogans män. Den här stora synagogan, vad vet vi om den och vad är det för någonting? Ja, enligt judiska åsikter så fungerade den i 40 år under Esras tid. Och det är möjligt att Esra hade en grupp män som hjälpte honom vid reglerandet av nationens många angelägenheter. Men det finns inga klara vittnesbörd om att så var fallet. Vi får gissa här. Kynen, stavas K-U-E-N-E-N. Jag tror vi har någon bok av honom i biblioteket, borde vi ha. Från 1800-talet, senare del. Han hävdar att den enda historiska grundvalen för att det har funnits någonting som kan kallas för den stora synagogan, det är Nehemja 8-10. Men i Nehemja 8-10 talas det inte om någon speciell rådsförsamling på ett visst antal personer. Utan i Nehemja 8-10 är det ju frågan om folket i allmänhet som har kommit samman för att höra lagens ord och lova att lyda Guds ord. Men det är tänkbart då att detta ställe har givit upphov till den tanken, eller har omformats till att innehålla vittnesbördet om den stora synagogan. Eller har blivit utgångspunkten för den uppfattningen bland det talmudiska lärde, att denna folkförsamling enligt Nehemja 8-10 var ett auktoritativt rådsmöte. Hur den förhåller sig, så finns det inga skäl att tillskriva sammanställningen av de kanoniska böckerna männen i den stora synagogan. Bibelkritiken har ju den här uppfattningen. Kanoniseringsprocessen, den tar sin början i och med Josia, när man påträffar en rulle i templet 622. Kanoniseringsprocessen börjar med att man lovar lyda denna bokrulle, denna lagbok som då påträffades. Och man menar ju att den där lagboken var identisk med femte Mosebok, eller kanske bara en kärna av femte Mosebok. Och då är det det första som liksom har gudomlig auktoritet för folket. Men sen så kommer processen att gå vidare. Den fullföljdes när Esra enligt Nehemja 8-10 fick det återvändande att rätta sig efter hela pentateken. Så enligt bibelkritiken så är alltså det mesta av femte Mosebok det första som får kanonisk dignitet, och först 622, och sen först på 400-talet så får hela pentateken kanonisk auktoritet tack vare Esra. Men sen då? Ja, sen går det en viss tid. Det blir en ganska lång tidslucka innan någonting annat har gudomlig auktoritet. Och det är först någon gång mellan 300 och 200 som den andra delen får kanonisk auktoritet. Profetdelen. Och sen dröjer ytterligare en tid innan den tredje delen får kanonisk auktoritet. Det är först i början av den makabeiska tiden, cirka 160-140. Och den slutliga ratificeringen av kanon, menar man, skedde år 90 efter Kristus i Jamnia, fastän alla böckerna i den tredje delen hade erkänts innan Johannes Hyrkanus den andre dog år 105. Antingen helt eller delvis. Och det finns bibelkritiker som sätter tidpunkten för det slutliga fastställandet av den gammaltestamentliga kanons omfång till år 200 efter Kristus. Men i stora drag så stämmer detta med bibelkritikens uppfattning alltjämt, att först 622, och det är en liten kanon, femte Mosebok eller det mesta av den. Och sen först 400 eller 450, så får vi hela pentateuken, och först på 300-talet har vi profetdelen, och först mellan 160 och 140 har vi den tredje delen, skrifterna, med vissa oklarheter, och det hela blir inte avgjort förrän efter Kristi födelse, år 90 eller kanske ännu senare. så ser man det. Och som jag har berättat förut, det finns forskare, till exempel Albrektsson, som menar att det finns överhuvudtaget ingen gräns när kanon är kanon och texten inte får ändras eller inte får läggas till eller dras ifrån. Nu så ska jag titta här på bandet, hur långt jag har hunnit. Jag tog lite tid, jag tror vi kan hålla på lite tid. Den här bibelkritiska uppfattningen är ju mycket ohistorisk och ogrundad. Det är helt felaktigt att femte Mosebok blev kanoniskt först i och med Josia på 600-talet och att Pentateuken blev kanoniskt först genom Esra. De händelser som man anför till stöd för en sån uppfattning visar ju inte alls att så var fallet. Det var ju istället frågan om högtidliga och formella erkännanden av den gudomliga auktoritet som dessa böcker redan hade. Det framgår ju hur tydligt som helst av de här ställena. Man har klart för sig att den här rullen som man har hittat, den är den heliga Pentateuken. Och den får inte sin helighet just då, den har den redan. Likaså undervisningen genom Esra upphöjer inte material som inte var heligt till att bli heligt, utan erkänner ju, om man böjer sig för den helighet och auktoritet som materialet redan har och har haft allt ifrån sin tillblivelse. Att endast lagen nämns vid de här tillfällena, dels i samband med Josias reformation 622 och dels i samband med Esras återkomst på 450-talet, det betyder ju inte att det är bara lagen som har kanonisk auktoritet och inga andra böcker vid denna tid. Det framgår ju av en rad ställen att det har kanonisk auktoritet som Gud har sagt genom en profet. Och i själva femte Mosebok klargörs det ju vilken auktoritet det profetiska ordet har, kapitel 18, vers 18. Profeterna talar Guds ord. Deras ord har samma auktoritet som Mose ord. Och lagen och profeterna förenas ju som lika bindande och gudomliga i till exempel andra Konungaboken 17, vers 13 följande, i bedömningen av Judas och Israels försyndelse. Både Juda och Israel bestraffas med landsförvisning på grund av sin olydnad mot lagen och mot profeterna. Och Esra finner orsaken till olyckorna inte bara i olydnad mot lagen utan också i deras förkastande av profeterna. Nehemja 9:26 följande. Och profeten Sakarja säger: var icke som era fäder, för vilka forna tiders profeter predikade, men de ville icke höra och aktade icke på mig, säger Herren. Sakarja 1:4. Mina ord och mina rådslut, det som jag betrodde åt mina tjänare profeterna, det träffade ju era fäder. Sakarja 1:6. Har ni inte förnummit det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Sakarja 7, vers 7. Ja, det gjorde sina hjärtan hårda som diamant för att slippa att höra den lag och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt för medels forna tiders profeter. Därför utgick stor vrede från Herren Sebaot. Sakarja 7, 12. De här citaten visar ju att profeternas utsagor hade samma gudomliga status som lagen. Där tror jag vi ska stanna, ta rast.